Ja, varmt välkomna till Blanksports redaktionspodd. Det här är Rasmus Kahnbäck och mitt emot mig sitter Britt Stakston. Vi har fortfarande inte Martin på plats.
Nej, men vi klarar oss bra ännu en vecka. Men nästa vecka är han säkerligen med igen.
Ja, han ska flyga hem från Sydafrika idag och sa att när jag kommer hem så kan jag podda med er. Och då svarade jag att nej, det ska du inte behöva göra. Det fixar vi själva. Så är det. Jag satt ju här i morse. Det är ju lördag morgon kan vi säga. Och i morse satt jag och översatte en text, ett brev från en direktör eller en journalist som i Azerbaijan som sitter häktad. Och han har ju suttit där, Ulvi Hassanli heter han, och han har suttit häktad i 4 månader nu, sen månadsskiftet november-december. 3 månader blir det kanske. Han har skrivit ett öppet brev till sin dotter som jag publicerade här på morgonen också på svenska. Som är hjärtskärande får man väl kalla det. Han berättar om livet inne i häktet. Att de inte har rätten att träffa familjen. Han fick träffa sin dotter och dottern är 18 månader gammal och han berättar om saknaden efter henne på ett väldigt berörande sätt. Och man förstår att det här är verkligen politiskt, det som håller på att hända. Och sedan kan det ju kopplas till att Freedom House släppte sitt nya index bara här i veckan, i förrgår. Freedom House Index, de släpper den varje år och där de gör bedömningar på hur demokratiskt ett land är. Och där har Azerbaijan då gått om Belarus som Europas minst demokratiska nation med 7 av 100 poäng. Och detta beror då på, till stor del, delvis på den etniska rensningen av Nagorno-Karabach, men också på grund av den här Ulvi Hassanli och hans media, Absas media. Jag börjar bara så här lite snabbt med att puffa för det brevet, för att det säger så mycket om hur de här staterna arbetar.
Jag har inte hunnit läsa det än, jag ser fram emot det. Jag såg att det dök upp som notifikation när jag loggade in här nu. Så ja, det är bra lästips.
Men du har ju haft en del för i den här veckan. I söndags så publicerade vi ju din text som du hintade om att du skulle för 2 poddar sedan om Jönsson och Magdalena Andersson. Hur har det känts?
Ja, alltså jag gjorde ju något ovanligt där som jag i princip sällan gör liksom, för att jag tycker att det är ganska ointressant att plocka in sig själv och erfarenheter av. Men det fanns ju någonting i, för att det kom ju så mycket i efterdebatten av den här uppenbara dikeskörningen från Magdalena Andersson när hon skulle prata om hur ryska påverkansoperationer kan påverka till exempel EU-valet. Och det här är ju stora angelägna frågor som man kan gestalta på väldigt många vis. Och så blev det väldigt, väldigt konstigt när hon gled över till något boomer-skvaller-samtal med DN-reporten där hon börjar fundera över debattören, youtubern, entreprenören Henrik Jönssons kanal och vem som finansierar den. Och i efterdebatten kom nästan allt att handla om hans förträfflighet i mediemixen utifrån vilken, inte bara liksom stark och framgångsrik röst han är, men också utifrån väldigt faktabaserad och med vilken rimlig nivå han debatterar. Eftersom under intervjun gled ju över till också det här sossehatet och hintningar om att det var det som också förekom i hans videos och så. Och då kände jag blev så bekymrad över när det finns här reella problem. Här pratar vi om en statsministerkandidat som har en chans att lyfta upp de här viktiga frågorna och både det är samtalet som visar på en sån okunnighet. Jag försökte också förklara när hon pratar om algoritmer som gynnar SD. Det är liksom fel fokus och det är nästan passiviserar ju oberoende av var man står i det politiska spektrat. Om man läser det så känner man ju, ja men det är bara ge upp då, för algoritmerna gynnar ju SD. Och det saknas så många tankeled, för att det handlar ju ytterst om ett innehåll och hur innehåll flyger och hur innehåll idag inte bara plockas upp av de som sympatiserar med budskapet utan också utav andra aktörer, aktivister, för att vi liksom jagar det här innehållet som kan snurra på olika sätt. Och det gav en sån grundbild av det. Så då inledde jag ju texten med att liksom ändå peka på vad mycket vi vet om det här. Säpo hade ju precis kommit med sin lägesbild, så jag plockar ut lite vad som är relevant i sägningar där kopplat till det. Vi vet med LVU-kampanjer hur påverkansoperationer kan se ut, vad det får för effekter. Och även att självfallet är frågan om hat och hot mot förtroendevalda. Vi pratar mycket om journalister, men det handlar ju om alla som finns i debattkomplexet på olika sätt och vis är ju väldigt utsatta. Det handlar om civilsamhället, det handlar om förtroendevalda. Hela det spektrat, och det finns det också rapporter om, så att det börjar lite så här tradigt, men viktigt att vi vet ju det här och det finns så viktiga frågor kring det. Och så landar jag då i att konkretisera genom att jag tillhör ju en av dem som har liksom hamnat i hans blickfokus, och mest att jag har blivit ett perfekt, en så här klassisk halmgubbe för honom, där han tar liksom argument från mig och tar dem helt ur kontext och twistar till dem. Och för mig har ju den här medverkan i ett antal videos som rör mediestöd, yttrandefriheter, mediers utveckling varit anmärkningsvärt att följa. Och då tänker jag bara, jag är ju ingen i relation till om vi pratar liksom maktpåverkan, hur det politiska spelet ser ut i Sverige. Jag är ingen aktör där. Då kan jag föreställa mig hur det är för andra som förekommer och bevakas kring de frågor som han intresserar sig för. Men en reflektion efteråt, det är hur oerhört starkt folk har reagerat på den bild som jag valde för att illustrera artikeln. Och det är ju en av de mest absurda, och även den senaste videon, som jag vet. Jag vet ju bara när jag
Det är
förekommit
ju
och
ändå
jag märker
bara
det.
den här
Ja.
bilden. Du, Peter Wolodarski och vad heter hon,
Cilla
den tredje?
Bänke.
Ja, Cilla
Cilla
Bänke,
Bänke.
som står bredvid varandra och han har klippt in ja, men nervösa leende läppar på er, eller hur?
Ja, det var en rörlig bild tidigare där våra käftar glappar liksom, och stora grin allihop. Liksom. Jag tror att han har varit inne och justerat lite i den. För att jag minns när jag fick det. Jag märker ju så fort hittills när något har sagts, så är det ju, det är ju då det börjar märkas med hjälp av en massa direktmeddelanden och mejl om vilken förskräcklig person man är. Och det här är ju då ända jag ska få lika stor perspektiv av att vara en grindvakt. Alltså att jag inte vill att några röster ska höras i debatten, utan möjligtvis min egen. Och det är väldigt så här oerhört raljant gjort, och också försöka misskreditera mig som expert när jag kommenterar allt möjligt som ligger
Och
det jag
detta
bevakar.
gör han alltså genom att inte ens tillfråga dig om de åsikterna du har. Alltså, alltså rent pressetiskt så är det ju helt ohederligt. Om
Ja.
detta hade varit en journalistisk produkt, vilket det inte är, så hade den aldrig gått igenom, ja, kanske medieombudsmannens granskning så att säga. För att här tar man saker ur sitt kontext och sedan tillåter man inte personen att besvara kritiken så att säga.
Nej. Och sen så i det fallet också så här konstant plocka upp, och dels vill jag smeta ner min trovärdighet genom att peka ut Martin Schibbys tidigare politiska intresse. Och även konstant ta upp att jag har suttit och delat ut pengar till mig själv. Och det här är ju också en avslöjande syn på det här antiinstitutionella perspektivet som ju är starkt bland libertarianer. Jag blir ju bara en halmgubbe, en halmdocka för honom som han använder på olika sätt och vis. Men det är som du säger, det anmärkningsvärda är ju att han har ju helt tagit saker ur kontext och skruvar till det och har aldrig velat lyssna eller förstå vad jag i grunden sa. Jag tror att vi är mer överens om vissa saker gällande yttrandefrihet än vad han överhuvudtaget förstår. Men det är den här nersmetningen och då får man ju en bild av hur det här ser ut och också hur det kan landa. Jag har ju alltid tänkt väldigt mycket på framförallt liksom en oppositionsledare det här tillhör ju den normala debatten så att säga, med hur effekten är på lokal nivå när man engagerar sig för frågor. Så om man väljer det här verktyget så blir väldigt ojämlikt när man diskuterar saker helt enkelt, som jag tror kan skrämma många till tystnad och så. Men för mig var det så intressant att den här bilden, som ju i sammanhanget ändå är ju ett harmlöst montage, men folk tog så illa vid sig av den. Det var som att den här bilden var ett sätt att berätta hur det kan vara att saker man har sagt eller gjort tas ur ett sammanhang på det här sättet eller något. Det tyckte jag var intressant. Jag ska fundera lite mer på det, för det är det som folk har reagerat på. Sen visade det sig, det är ju ingen som har liksom intresserat sig, har följt de här frågorna, som ens kände till det. Och det är ju den här kluvenheten man har utifrån. Ska man ens ta upp sådana här saker? Men jag tyckte att det gjorde texten tydligare och det hade varit väldigt konstigt om jag skulle ta och beta igenom ett hundratal av hans videos och försöka berätta andra historier och exempel när jag har mitt eget tydliga. Det hade varit underligt också
Ja,
att
och det blir mer
säga.
gripande också för läsarna att det blir mer personligt.
Men igen, man tvekar ju alltid, ska man än så borde man och sådär. Men med tanke på responsen jag har fått så känner jag ändå att det var rätt att göra. Och framför allt så tyckte jag att det blev fint och viktigt att lyfta fram det här som vi faktiskt vet. Och det gör att vi behöver förstå mer av det här. Men om det är så här kunskapen är, då kan man ju ändå bli orolig i grunden för hur vi ska förstå hur påverkan ser ut idag. Det är ju inte som att det är, alltså man förstår verkligen inte hur annat innehåll kan användas. Det är fortfarande så att det är ett fantastiskt tydligt exempel om vi tittar på hur den katalanska separatiströrelsen och hur deras innehåll, när de i ett skede i när var det här, 2018 kanske? I samband med polisen
Frihetsrörelsen.
som, ja, frihetsrörelsen och polisen, den spanska polisen slog tillbaka. Och det fanns absolut tillfällen då polisbrutaliteten var stor. Och det dokumenterades och då fanns det verkliga bilder. För så är det ju. Och det verkliga innehållet kan ju både förstärkas genom att i det fallet ett antal pro-ryska bottar går in och förstärkte Twitterflödet otroligt med att sprida det här innehållet. Och då blir det ju så att det blir en ännu större företeelse än vad det var. Att det ser ut på ytan som att det var konstant den enorma polisbrutalitet. Man får liksom inga perspektiv på hur vanligt förekommande det är. Och dessutom fylldes ju flödet med andra exempel på polisbrutalitet genom åren i Spanien och även med helt andra, för att man inte riktigt känner igen uniformerna eller så. Och det intressanta där är ju att även separatiströrelsen kommer ju med, inom citat, glädje skicka dem vidare för att det visar poängen med det de vill lyfta fram. Och här blir ju fler aktörer nyttiga idioter helt enkelt. Och det förstår man ju när man driver en kamp och man ser det här. Då har man kanske varken intresse eller tid att liksom tänka den tanken att det kan finnas andra aktörer som har en poäng med att visa hur EU-demokratierna faller sönder och hur man beter sig mot minoriteter och så vidare, liksom. Så det är så komplext det här och då är ju den här intervjun, dikeskörningen och det här lite naiva hyllandet och som om man är fri från allt beroende genom att liksom lyfta fram att man har Swish, liksom. Det är ju också dumt, för att i grunden blir det i sig är ju liksom ingen holy grail till att vara en betalningsmetod som garanterar dig totalt oberoende. Den här produktionen av innehåll Och hur det ser ut är ju något som varenda medieproducent idag brottas med och funderar på hur man kan finna balans med, för att visst innehåll flyger mer, är lika med mer pengar in. Och det är väl klart att alla som jobbar, och jobbar du dessutom med opinionsbildning, så kommer man ha örat mot marken och ha en väldigt god förmåga att paketera för att engagera så många som möjligt. Så sammantaget väldigt intressant debatt runt det som har väckt många reaktioner. Och så hörde jag att de här ökade intäkterna som Henrik Jönsson har fått för detta ska bland annat användas för att han vill göra ett nytt försök att göra en kanal som ju då i grunden handlar om berättelsen om ett Sverige som fallerar på så oerhört många plan på engelska. Och inte det heller någon slump ju, utan det hänger ju också ihop med hur mycket den typen av innehåll flyger i tider som finns. Vi vet ju hur påverkanskampanjer har sett ut mot Sverige och vilka olika aktörer som plockar upp det och så vidare.
Jag fick
Ja.
frågan bara för några veckor sedan. Jag intervjuades om kurdutvisningar i samband med NATO-processen utav en All Monitor, en Mellanöstern-tidning. Och då fick jag frågan från journalisten att Sverige har ju varit en humanitär makt. Kommer Sverige kunna bli en humanitär stormakt igen i den här världen eller är det passerat? Och den här bilden, väldigt förenklade bilden av Sverige lever fortfarande kvar. Och det är ju också den bilden som har gjort att hela de här turkiska och ungerska kampanjerna under NATO-processen mot Sverige har kunnat leva vidare och faktiskt fått fäste. Så att det, även om den kanske inte har stämt på, vad är det, 25, 30, 40 år. Och det har förändrats ganska ja, långsamt men ändå stadigt till att Sverige kanske inte har varit en del av det globala samtalet som vi kanske var under Olof Palme-eran på ett helt annat sätt. Och så vidare. Så att det är bara lite spännande där. Men direkt efter vi hade spelat in podden förra veckan, fredag förra veckan, så på eftermiddagen, det är ju politikernas favorittid att gå ut med nyheter, det är fredag eftermiddag. Anledningen är väl att många journalister har gått hem för dagen. Det finns ju liksom någon form
Exakt.
av oskriven regel i offentligheten att nu att man går hem. Man jobbar inte på kvällar och helger och så vidare och man jobbar inte på sportlov, vilket också är tydligt. Journalister granskar inte politikerna på sportloven och politikerna går inte ut med stora utspel på sportloven så att säga.
Han tycker att man borde ha lärt sig, så att det borde ha varit fullbemannat numera.
Ja, precis. Jag vet inte
Ja.
vad det är, men det finns något cyniskt i det. Men det jag skulle ha sagt var att direkt efter vi hade poddat så kom nyheterna om att biståndsministern presenterade tre nya ledamöter för Sidas styrelse. Två av dem, det var en, nu kommer jag inte ihåg vilka det är, men det var en från KD och en från Liberalerna, riksdagsledamöter. Och så var det Magnus Ranstorp, terrorforskaren. Beroende på hur man ser honom. Eller man ska väl se honom som en terrorforskare givetvis, men han är ju också en debattsugen opinionsbildare som jag skrev i en krönika efteråt. Och jag skickade ju iväg till dig på en gång att det här skulle vi ju prata om förra veckan. Men det kanske var tur att vi
Ja.
inte gjorde det, för då hann jag samla ihop mina tankar lite.
Ja, och där måste man ju säga att den krönikan är ju också apropå att inleda med ett annat perspektiv, för du börjar ju att berätta om hur det har varit att vara styrelsesamordnare för en av Sveriges största civilsamhällsorganisationer. Jag tyckte det var en väldigt fin inramning där, liksom, i den texten.
Ja, så jag jobbade ju nästan 5 år som styrelsesamordnare för Rädda Barnen. Och det har jag ju pratat om i podden vid ett antal tillfällen, nämnt att jag har jobbat där. Men kanske inte att jag just jobbade som styrelsesamordnare. Så vad jag gjorde, det var ju att sitta mellan vår generalsekreterare och vår ordförande och hjälpa dem under styrelsemöten. Jag förberedde underlag och jag såg till, viskade till ordföranden att nu måste vi nog gå vidare till nästa punkt för att hinna med och nu måste vi fatta beslut och jag formulerade beslut och så vidare. Och då tänkte jag Och vår ordförande vid den tiden var Jens Orback, den gamla ministern,
Just.
jämställdhetsministern under Socialdemokraterna. Och innan dess var det Liseberg som var statsråd under Socialdemokraterna också, en gång i tiden. Innan dess hade vi någon centerpartist också. Men då tänkte jag att, men vad händer egentligen i styrelserummet som kommer påverka den här Magnus Ranstorp när han väl sätter sig där? För han har ju varit ganska öppen i sin kritik mot Sida under ganska lång tid. Och det senaste är väl att han har gett sig in i debatten om UNRWA i Gaza och skrev en ledare i Svenska Dagbladet om att han tyckte att här handlar det inte bara om att pausa biståndet till UNRWA, utan här handlar det om att FN kanske ska avveckla UNRWA helt och hållet. Det är ett exempel, och tidigare har han vid flera tillfällen tyckt att allokeringen till Forum Civ, en paraplyorganisation i civilsamhället, att man har allokerat pengar för att de ska fördela till partnerorganisationer, har varit icke-transparent bland annat. Så han har ju haft ganska många åsikter om biståndet och varit kritisk. Och då ställde jag mig frågan, kommer styrelserummet tämja Magnus Ranstorp? Hur mycket kritik kan han egentligen lyfta när han själv ska sitta och företräda den här myndigheten? Och då landar jag i att det finns ju ändå arbetsordningar, det finns vissa, man omfattas av en viss tystnadsplikt, man inordnas också i en ganska konservativ miljö när man sitter i de här styrelserummen. Det var ju någonting jag upplevde som styrelseanordnare, att även de mest högljudda valen av nya ledamöter, när de väl kom in i styrelserummet så tystades de. För att de blev bara en utav många röster. De kunde inte längre, de förlorade en del av sin plattform helt enkelt. Dessutom anses det ganska ofint i en styrelse att gå ut och prata illa om styrelsebesluten efteråt, om det är så att man har varit med och fattat dem och så vidare. Men det som jag också funderar på, som jag inte skrev i krönikan, som jag tycker ni ska läsa, är att hur gick det egentligen till? Vi hade den här styrelsen och Johan Forssell berättade vid presskonferensen att det är tre positioner som ska tillsättas. Den var inte fulltalig, styrelsen. Nu valde man att göra den fulltalig. Detta är också styrt enligt någon form av reglering att man får ha ett visst antal styrelseledamöter i styrelsen, och tidigare har Sida valt att krympa den med två ledamöter, förmodligen för att det kanske är mer effektivt utifrån sina behov. Men nu valde man då att utöka det med två ledamöter, och då var det en som avgick. Och då fick vi in en från KD, en från Liberalerna och en Magnus Ranstorp. Här kan jag tänka mig att delvis ville man kanske få in Magnus Ranstorp för att han är i väldigt nära dialog med regeringen. Men framför allt kan jag tänka mig att det var tre positioner, men det finns fyra stycken Tidöpartier där man förhandlar. Då behövde man komma fram till ett namn som kunde ena Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och här passar ju Magnus Ranstorp väldigt väl in i bilden. Han hyllades ju. Efter den här utnämningen av Magnus Ranstorp så hyllades han ju både från borgerligt håll, från sverigedemokratiskt håll och från socialdemokratiskt håll. Men utan den här funderingen på vad innebär det egentligen? Nu får vi in en opinionsbildare i myndighetsstyrelserna. Och då tänkte jag i mitt huvud att det är lite som att spela Pokémon. När man
Okej. Berätta.
ja, nej, men när man spelar Pokémon så de här små Pokémonsen, de evolverar på olika sätt och vis för att bli starkare och starkare och gå igenom tre nivåer. Och då har man första nivån är man ett liten spinkel, liten Pokémon, sen blir man starkare och så blir man starkare och starkare så att säga. Och detta såg jag som en ytterligare evolveringen ut av opinionsbildaren. Där man gick från att man inte bara är en opinionsbildare, man blir en politisk kraft och påverkar politiker väldigt mycket, till att faktiskt bli en del av politiken helt plötsligt. Och det såg jag som den tredje steget. Kommer vi få se fler tre evolveringar av Pokémon-opinionsbildaren i framtiden?
Ja, vad spännande att vi inte har pratat Pokémon tidigare. Men alltså, jag tänker mig, det finns väl ett läge där de till slut också kraschar. Alltså, det finns ju en utmaning här, blir ju kollektiva ansvaret som det ändå innebär. Att det ska ju liksom, ja, man ska ju, jag tror att det är två roller som kan fungera väldigt illa, liksom. Jag tänker mig ju att det kan vara två roller som är svåra att ha för att man just inte ska gå ut. Och han är ju väldigt debattsugen och twittrar konstant, till exempel. Och om man då har varit med i ett styrelsesammanhang där det kanske fattas beslut som inte ligger helt i linje med det som man själv har tänkt. Vad händer då, liksom? Och i den utveckling du beskriver så tror jag att man behöver liksom. Det är två helt olika roller. Man är ju mycket mer lagspelare än vad en opinionsbildare är på något sätt. Där tänker jag mycket.
Ja, och en opinionsbildare behöver ju inte ta ansvar för besluten, vilket
Nej.
också är en stor skillnad. Att här helt plötsligt så visst, man kan sitta och tycka att allting ska vara transparent, men vem tycker inte det som sitter i Sidas styrelse? Det är ju
Ja.
ingenting som
Ja.
någon annan inte tycker, och alla sitter förmodligen med en ganska stark kompetens. Så att sen finns det kanske poänger med att införa liksom en terrorforskares kompetens i Sidas bistånd om man har upplevt att det är ett stort problem. Men hela det här beslutet har ju föregåtts av en ganska intensiv debatt om biståndet till Hamas. Har det gått pengar till Hamas eller inte? Och detta bemöter jag också i texten, att här ser ju Sida och biståndsminister olika på frågan. Där man gjorde en stor utredning som kostade rätt mycket pengar, om det gick några pengar till Hamas eller inte. Och Sida kom fram till att nej, det gör det inte. Och det finns väldigt lite hyllningar. Det var väl två inlägg av 106 000 de hade gått igenom på sociala medier. Medan då biståndsministern sa att men det finns tendenser hos 10 av 18 organisationer eller vad det nu var, något liknande. Så att narrativen var helt olika, och det är utifrån det här, ja men en icke-samsyn på förståelsen som Magnus Ranstorp ändå blir symbolen för hela den här debatten, i och med att han har varit så inblandad i den också, hoppar in i styrelsen. Sen, jag recenserar liksom inte kvaliteten just nu på hans arbete i
Nej.
styrelsen. Det kanske är toppen, och det kanske är så att verkligen den här kompetensen saknas i Sidas styrelse. Den insynen har jag inte, utan det är mer själva opinionsbildandet i sig.
Ja, nej men där, och där tror jag väl att man verkligen upplever att han är en av de främsta inom liksom, terrorforskningen och förståelsen och kunskapen och så. Och om en styrelse har ett uppdrag att också i alla led jobba med till exempel kvalitetssäkringen och så finns det ju aspekter där. Men man känner ju också att det är ju det här att det är ju ett styrelsearbete handlar ju så mycket om den. Dels att vara kollektivt ansvariga inför regeringens beslut här på något sätt är det ju. Så är det ju väldigt mycket så här strategisk styrning, men det är säkert också väldigt mycket verksamhetsutveckling som ligger på bordet och särskilt kanske kopplat om man väljer att ta in honom till exempel eller så. Så det är nog mycket sånt som kommer ligga på bordet, men det är ju inte operativt.
Ja, men läs den texten. Vi har bara ett par minuter kvar just nu, säger Zoom. 3 minuter och 50 sekunder. Det är så här som det tickar ner när man har gratisversionen. du har ju en text på gång, förmodligen till helgen, kanske nästa vecka, en recension av en bok.
Ja,
Vad handlar...
den ska bli väldigt kul att läsa färdigt. Det är techreportern Kara Swishers memoarer. Hon är ju en av mina stora förebilder, att det ibland känns sunt att lyssna på några av hennes poddar. Den mest kända är väl Pivot som hon har tillsammans med Scott Galloway. Och boken heter Det är memoarer. Hon började bevaka techsektorn 1993. Jag jobbade med mitt första digitala projektledarskap där jag skulle utveckla en databas om att plugga och jobba utomlands. Den började ju jag med 1994. Så jag har verkligen känt att det finns... hon har betytt mycket. Boken heter Burn och är en typ kärlekshistoria om techsektorn från just den här enorma optimismen som vi alla minns. Och jag själv är ju verkligen en av dem som också har trott och sett och försöker fortfarande ändå framhäva det före de negativa aspekterna. Det klassiska att det kan både vara ett verktyg och ett vapen. Och hennes bok är ju liksom inriktad väldigt mycket på med det bekymmersamma, att det verkligen har mer kan användas som ett vapen. Den inleds ju med om att allt till slut trots allt handlade om pengar från de här optimistiska, mer världsförändrande perspektiven. Och så citerar hon en så här fransk kulturteoretisk filosof, Paul Virilio. When you invent the ship, you invent the shipwreck. Eller when you invent electricity, you invent electrocution. Så det där är ju lite så här perspektivet. Och jag tycker ju det roligaste att få lite inblickar i de här tidiga åren. För att har man följt henne i poddarna och så är det inte överraskande om varför hon och Elon Musk inte talar med varandra längre. För det har ju varit väldigt tydligt och öppet och kunnat följa. Men det är vad många av recensionerna väljer att följa upp. Och det är ju för att hon är starkt kritisk till hur han väljer att hantera den här plattformen och sin makt helt enkelt.
Det blir
Det här
spännande.
kugalika-beteendet. Ja, så det
Ja.
kommer jag summera i en recension. Det ska bli kul att läsa hela denna.
Vad fint. Och vi ska alldeles strax avsluta. Jag kan väl säga att jag förmodligen åker till Nordmakedonien nästa vecka. Det är egentligen tidningen Vi, som ändå är någon form av vän till Blankspot, som gärna vill att jag ska göra ett reportage. Och då blir det något för Blankspot också, givetvis. Därifrån.
Mycket bra. Ja,
Ja.
toppen.
Men då, med det sagt så kan vi väl höras nästa vecka och då kanske jag sitter i Skopje eller i Kosovo.
Och allt kan följas i din WhatsApp-grupp.
Precis, så att gå in där, den hittar man i slutet på alla artiklar jag skriver så finns den länken i WhatsApp-gruppen och den
Så
lägger vi ut
roligt
här
att
också.
följa alla dina tankar, idéer och ditt jobb du gör i realtid.
Tack så mycket.